Vi är så stolta och glada över att presentera Morsas som samarbetspartner den här veckan. Nu är ju våren här. Solen kryper sakta men säkert fram. Och i takt med längre dagar så får ju även sneakers lite mer tid i rampljuset. The Sneaker 02 är en skomodell som är avskalad och fungerar till nästan allting. Den är tillgänglig i mjuk, mocka och i läder. Och en av mina favoriter skulle jag säga är den i mörkbrun mocka med färgmatchande sula. Vill man däremot uppnå en lite sportigare look, ja, då är det The Court Sneaker man ska titta lite närmare på. Inspirerad av 70- och 80-talens sportestetik. I kombination med Morsas design ethos såklart. Skon är alltså lite mer sportig än The Sneaker 02 och blir därmed en mer vardaglig sko och fungerar riktigt bra med ett par jeans. Extremt bekväm dessutom. Dessa skor hittar man självklart online på morsas.com och inte minst i butiken på Humlegårdsgatan 19 i Stockholm. Där man såklart är välkommen att testa ett par. Så vi säger stort tack till Morsas den här veckan.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hej och välkommen till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Flärker och sitter som vanligt här nästan med min väldigt gode vän
Filip Charles Strömbäck.
Så mysigt, Filip. Var är du? Får jag svara var du är?
Jag är i Konstantin som är en förort, tror jag. Det kan vara en egen stad, men jag tror att det är en förort. En väldigt flott förort till Warszawa. Jag är hos min kollega i Experans, Carl i hans hus. Du gick ju i skolan med hans fru och du känner ju Carl lika väl som jag. Och du vet ju vilken underbar familj de är. Liksom, ja, här får jag, nu har de dessutom flyttat till ett ännu härligare hus. Och jag får exakt den upplevelsen som gäst. Som man ska få när man kommer till någon så här. Det är alltid, jag har eget rum, eget badrum. Den lyxen kan man inte få i alla hem. Och så står det så här vatten och det hänger en morgonrock. Och det ligger handdukar på sängen. Det är massa härliga böcker och tidningar bredvid sängen här. Det är så himla gemytligt.
Det är ju helt ljuvligt. Man älskar ju när gäster, det är sann stil som vi säger.
Det här är sann stil, ja.
Ja, och jag sitter på mitt lager där det är väldigt mysigt, tycker jag. Och känner
det har jag ju varit.
Lite som att jag är i Polen när jag sitter här på laget.
Varför då?
Ja, men det är ju så här jag tänker mig att alla inspelningsstudior i Polen ser ut.
Det ser ut som ett klädlager.
Ja, exakt. Nu döper jag Polen lite.
Men jag har ju varit här sen vi startade Experang har jag nog varit här 10 gånger kanske. Och fast nu är jag ju på samma plats hela tiden. Jag har ju bara sett flygplatsen Chopin och vägen från flygplatsen till Warszawa, olika delar av Warszawa i princip. Men det är väldigt mycket som är sjukt fult. Alltså till och med jag som då har en förbläs för att saker kommer bli snyggt någon gång i tiden. Det finns oerhört mycket hus här som jag ändå inte tror kommer bli snyggt någon gång i tiden.
Nej, men det är väldigt lustigt därför Polen har ju historiskt varit, skulle jag hävda, ett av världens mest eleganta länder. Och det har ju haft den stora oturen att inte få vara land speciellt ofta.
Nej.
Och ofta tror jag är rätt bedömning. För att det har ju pendlat väldigt mycket. Framförallt i den senare historien. Alltså mellan Ryssland, sig själv. Någon konstig sammanslagning med Sverige under Sigismund. Och sen första världskriget. tyskarna när Preussen gick in och kände att nej, men det är ju nog mer vårt. Och sen Ryssland. Det är inte förrän Valeska.
Men du, får bara, innan vi går in på Lech Walesa, eller vad han heter, det är helt omöjligt att uttala. Skulle du säga att det är Sovjetperioden som har präglat Polen mest?
Nej, det, alltså, jo, men de börjar ju, tycker jag i alla fall, av de polacker jag har träffat och det jag förstår, så det är ju inte den historien de omfamnar.
Nej, de omfamnar inte den historien, nej, men jag tänker präglande.
Ja, det är ju klart, för att de gick ju in med en fullkomlig... alltså ångvält och körde, och alla traditioner som fanns innan togs bort och skulle skapas nya.
Mm.
Och nej, men det är ju roligt, alltså Lech Walesa, Valeska, Walesa, är den här fiskrätten döpt efter honom? Sjötunga Walesa.
Nej, nej, den heter inte Walesa, den heter ju Sjötunga den som hon äter i Adam och Eva.
Exakt.
Det är inte döpt efter honom i alla fall.
Men innan vi pratar mer om Polen kan jag bara snabbt rapportera att Lech Walesa är nog den mest dekorerade polacken som någonsin finns, har funnits.
Är det så?
Med fler storkors än någon människa. Jag är lite sugen på att läsa upp dem, men jag kommer inte göra det för att det är lite för många. Men sen är det lite roligt, deras identitetskris då, som, alltså, du nämnde här nu att flygplatsen heter Chopin.
Mm.
Och det är det, alltså, en flygplats brukar man ju döpa sina, alltså de enda flygplatser jag vet som har personnamn är ju Kennedy och den här Chopin då.
Men heter inte den också i Paris då?
Jo, de Gaulle, men det säger man ju inte. Man säger Roissy.
Nej, det säger man inte, men den heter väl det, va?
Jo, men det är inte så viktigt. alltså den heter, man säger Roissy och Orly, va?
Ja.
Och det är ju sån här efterkonstruktion att den heter Charles de Gaulle.
Mm.
Arlanda, när den heter Philip Strömbäck sen, så jag fortfarande, folk kommer säga Arlanda om den.
Bara jag får en sån där skylt med mitt namn, med mitt huvud på.
Exakt. Men det roliga med att den heter Chopin är att ett, så var han ju Polens största stekare och ett musikgeni som jag personligen älskar. Men är att han är född i Polen, absolut. Och det roliga är att hans föräldrar, eller pappa i alla fall, var fransman. Och han levde egentligen hela sitt liv i Frankrike. Och hans pappa var alltså lärare åt polska adelsbarn. Och därför så blev väl kanske Chopin, det smittade väl av sig lite sån här, lite små snobbiga, vad säger man, sätt att vara på.
Mm.
Och sen flyttade han till Paris och blev kompis med George, som var en kvinna som skrev och fantastiskt. Och de levde ett väldigt häftigt dekadent liv, så blev han tyvärr bara 39 år gammal. Men det är då intressant att väljer att döpa sin flygplats efter en person som i all vet inte var polsk.
Nej, men exakt. Men de är ju superstolta över Chopin. Om man går runt i Warszawa så är det överallt, så påminns man av hans polska arv. Det är statyer och museum, det står på gatorna, det är parkbänkar, det spelas musik. Alltså det är väldigt, väldigt mycket Chopin. Du kan inte undgå det. Utan, om du är helt klolös och kommer till Warszawa, så kan du inte undgå att han har en koppling hit.
Nej, och jag skulle ju döpt om den till Johannes Paulus den andres flygplats.
Ja, precis. Påven är ju en annan sån person som de också är stolta över. Ja, men nu är alla är ju inte katoliker, men det är ganska katolskt här ändå.
Men det är ett av världens mest katolska länder.
Mm.
Och han gjorde ju väldigt mycket bra, Chopin också självklart. Men Chopin har en koppling till en av de mest stekiga polska familjerna som någonsin har existerat, skulle jag vilja våga påstå.
Det här kan jag ju ingenting om, så det ska bli superintressant att höra.
Och det är en familj som heter, wait for it, familjen heter
Radziwiłł.
Och den familjen är alltså, Chopin spelade för dem i deras salong, i deras fullkomligt enorma slott där de bodde, som hette Palais Radziwill. Vad sa jag nu? Radziwiłł. Och Radziwiłł-palatset i Berlin. För på den tiden så hade man ju palats i städer man gillade att åka till också. Det var ju lika bra.
Och
det blev senare tyvärr då Hitlers Reichskanzleri. Så där inne har alltså Chopin suttit och spelat för en dekadent adelsfamilj. Det tycker jag ändå är lite trevligt.
I det i Tyskland eller i det i Polen?
Nej, i Berlin, i Hitlers riks...
I det där rikskanslerhuset.
Ja, den här sjuka byggnaden, ett kontor som var 500 kvadratmeter stort.
Nej, vad häftigt.
Och det slutar ju inte där, va? Utan familjen Radziwiłł hade en modern gentleman, vet jag inte om jag skulle kalla honom. Men han hette i alla fall Stanislav Radziwiłł. Och han hade ett fantastiskt smeknamn. Stash.
Stash, ja.
Tycker jag är Stash Radziwiłł. Garanterat kompis med, du vet, Gianni och med, vad heter han? Nu står det helt illa, greken. Onassis och grabbarna.
Onassis,
och han gifte sig dessutom med Jackie Kennedys syster Lee. Som sen resten av sitt liv kallades egentligen för Lee Radziwiłł. Och då blev hon dessutom prinsessa. Och underbar kvinna kanske, som hade antagligen bättre smak än sin syster, men kunde aldrig ta sig ur skuggan av sin syster. Alltså, om man vill ha polska stilgurus så finns det ju även till exempel en kille som heter Axel Poniatowski.
Det där satt. Gud vad du är duktig på uttalen på polska.
Ja, och prins råkar han vara också. Jag vet inte varför jag har fått en förbläst för de här som är prinsar och grevar, men nu blev det så.
Nej, det brukar aldrig vara så.
Nej, väldigt elegant slipsknut på den här mannen, måste jag säga. Han är ung i stiljournalens mått mätt. Det vill säga att han är född 1951. Alltså att han överhuvudtaget lever, tycker jag, alltså, och får vara med här. Och sitter med i, eller satt med i franska parlamentet. Han har också en förbläs för otroligt snygga sammetssmokingar.
Jaha.
Som han brukar med stolthet bära på officiella fester. Och sånt gillar jag. Sen har ju, alltså återigen, bara en sista person här också. Det finns en kille som heter Adam Zamoyski. Råkar av någon konstig anledning vara greve. Han är brittisk, eller brittisk, han är polsk, men född i, brittisk, i Storbritannien, historiker. Också extremt elegant. Av alla de här polska utlandsboende, lite tjusiga människorna som har nått en viss framgång i livet, så har de en sak gemensamt. De har perfekta slipsknutar allihopa.
Vad säger du? Alltså, engelska.
Ja, men ena killen bor i Frankrike. Okej, i Frankrike vet de hur man gör också, det är det. Och han bor i England, den här killen. Ja, det är klart. Det är därifrån de har fått. Otroligt elegant, den här killen. Jag tror att det blir omslaget på poddbilden. Eller på podden.
Nej, vad trevligt. Ska bli spännande. Ja. Jag har inte sett honom.
Jag tror att det blir det faktiskt.
Men för det är ju någonting, det är ju coolt. Vi har pratat om det tidigare. Om storheten, alltså rent arkitektoniskt, storheten på såna här platser. Och att man vill ju att det ska vara stiligt då. Men det är det inte riktigt alltid. Men man känner sig däremot lite stiligare. Det finns en butik, det finns en skräddare i Warszawa som vi har pratat om lite, som heter Zaremba.
Jag har inte varit där, men bara av det jag har sett så verkar den ju helt fantastisk.
Helt otroligt. Jag har lyckats missa öppettiderna varje gång, så jag har aldrig kommit in i själva butiken, men jag går förbi flera gånger. Den ligger på en hörna. Jag tror den har funnits i 120 år av samma familj. Bespoke från början, nu säljer de allt möjligt. Det är väl värt ett besök om ni kommer till Warszawa. Den ligger liksom på en sån här boulevard eller aveny som tar en kvart bara att komma över liksom, från ena trottoaren till den andra.
Aveny.
Och alla såna, alla gatorna i stan är ju såna enorma jävla avenyer. Och så ligger det mastodonthus i lite sån här Gotham City-stil.
Ja, och det är ju också, alltså, det är ju Europas, tror jag, mer eller mindre slottstätaste land.
Men det, jag vill bara komma tillbaka till det. Den här Gotham City-stilen som är i hela stan, den har de ju byggt nytt.
Ja, de har ju renoverat liksom upp det efter bombningarna under andra världskriget.
De är inte 100 år gamla, många av de här byggnaderna och boulevarderna, utan de är nya.
Det är helt fantastiskt.
Mm, det är rätt coolt.
Jag tycker det är otroligt mäktigt, och det säger ju att de vill ju tillbaka till det här. Nu ska vi bara återfå klädseln också, så att den matchar byggnaderna. Och den kanske elegantaste polacken av alla var ju självklart inte heller polack. Utan han, jag börjar med han, men det är en hon, vi ska komma till henne. Han, ena halvan av de här coola människorna hette Karol Olbrach Habsburg Lotarinski.
Habsburg är avslöjande.
Det är lite avslöjande. På engelska Karl Albrecht Habsburg Lothringen, och på tyska Karl Albrecht Nikolaus Leo Gratianus von Österreich. Han gifte sig med en kvinna som hette Alice Ankarkrona. Och var svensk. Och jag tycker det här säger rätt mycket om Polen. Alltså vad det här landet verkar göra med dig om du bor där tillräckligt länge. Därför de gifte sig strax efter första världskriget. Mm. Och som bekant så hade ju då alla monarkier i Europa fallit. Så Österrike var ingen monarki längre. Så Nej. Då flyttade de till ett gods de hade i Polen. Och driver ett mönsterjordbruk där. De bor tillsammans, det är rätt gulligt. De två bor tillsammans med hans föräldrar och hans bror. Och någon kusin också. Alla bor där tillsammans. Hon jobbar heltid med att administrera gården. Vilket är ju också väldigt modernt. Vi pratar alltså på 20-talet nu. Innan rösträtten var genomförd. Så det är häftigt. De fick två döttrar och två söner. Och de gav sina barn en 100% polsk uppfostran. Polska som det första språket. Och så levde de ju så här. Jag har till och med läst en bok om det här paret. Att de levde en så här idyllisk lycka i 19 år ungefär. Där de lämnade sällan godset. De bodde där med hela familjen. Du kan ju se framför dig de här små blondlockiga barnen springer omkring i spetsklänningar oavsett om de är män.
Ja, visst.
Det är så tjusigt allting, och det kommer släktingar och besök och uniformer och ordnarna sprutar i öronen på dem. Och sen så kommer den här underbara sovjetiska maskineriet in då och kör över dem helt enkelt. Och hon vägrar säga att hon hade någon annan nationalitet än polsk då, när hon blev tillfångatagen av först Gestapo och sen av den sovjetiska armén.
Stolt som en fura.
Vad sa du?
Stolt som en fura.
Stolt som en fura.
Rak.
Och sen, ni borde läsa om henne. Hon heter Alice Habsburg eller Alice Ankarkrona. Otroligt elegant och sån här stoisk människa som är helt fantastisk.
Och, en bra tips.
Ja, väldigt bra tips.
Bra tips. Men du, för det är ju någonting som man märker att, och om det inte sitter i kläderna så sitter det ganska mycket i personerna. Det är rätt ädla människor, många polacker. De är rakryggade och ganska liksom... nu är det inte så trevligt klimat. De har ju också väldigt, väldigt starka högervindar och det är ganska mycket nationalism och du ser oerhört lite invandrare på gatorna och sådär, så de är inte assköna i alla lägen.
Ja, men de
har ganska mycket stolthet, nationell stolthet. Bara det att de bygger upp hela gamla stan på samma sätt som det såg ut innan kriget tycker jag är en rätt cool grej.
Ja, och jag tycker det här är något, om man släpper Polen i några minuter så handlar det om också att de här alla länder, vi pratar, du och jag, vi pratar så väldigt mycket om England. Vi pratar om Italien, vi pratar om Frankrike, vi har många gånger hyllat Spanien också. Men man pratar väldigt sällan om de här östländerna och stilen de har. Hur ska du klä dig? Vad ska du göra när du är i de här länderna? Och därför de har ju en enorm djup historik och flora av supereleganta klassiska män då. Och problemet är att de fick lite glapp där på 60-70 år nästan.
Ja, men du, och nu slår det mig, nu när vi pratar om det så slår det mig att det som måste ha hänt är ju exakt det, i alla de här länderna, är ju att när de blir kommunistiska, de här länderna, och under så pass lång tid, och kommer ur det då och, från Ceausescu-tiden och framåt, typ.
Exakt.
Så har de ju hoppat på förblessen för de västeuropeiska lyxmärkena. Det måste ha varit så här, när de kom ur det där, när du kunde bara välja ett par skor, en tröja och en jacka och that's it. Och fick möjlighet att bara, wow, jag får ha Nike och Timberland och Ralph Lauren och har ännu mer pengar för jag har... Är du med? Det måste ha blivit en otrolig märkeshysteri.
Exakt. Vad sa du? Du har inte vaggats in i någon trygghet på något sätt.
Nej, de måste ha längtat efter det också, så här märkeshysterin.
100%.
Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. På frågan om det är elegant att arbeta för hand så är självklart svaret ja. Framförallt med produkter av snygg design. Vi vill nu slå ett slag för Stigas batteridrivna grästrimmer som bland annat drivs av Stigas egna kraftfulla batterisystem i-Power 48V och som blir din goda vän i trädgården. Nu tänker vi att dina grannar anordnar ett cocktailparty. Vill man inte då på ett mycket diskret sätt skanna av vilka gäster som är där? Jo, det vill man faktiskt. Och det är nu Stiga kommer in i bilden. Nu kan du alltså både passa på att trimma gräset vid tomtgränsen samtidigt som du gör en lätt diskret 180 graders huvudvridning för att på så sätt skapa dig en god översikt över samtliga gäster som är där. Eftersom det är batteridrift så kan du inte komma undan på ett tystare sätt. Just nu har Stiga även en cashback-kampanj när du köper en andra valfri 48V e-power-produkt. Så gå in på stiga.com för att ta del av hela kampanjen. Erbjudandet gäller fram till den 31 juli. Så vi säger stort tack till Stiga den här veckan.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Du, innan vi lämnar på den helt så vill jag bara säga, reda upp ett begrepp som jag kanske inte alla vet exakt var det kommer ifrån. Det finns ju ett uttryck som heter polsk riksdag.
Ja. Som jag fick lära mig i skolan, att då var det stojigt och stimmigt. Men vad är det egentligen?
Exakt, Pols riksdag brukar ju... Men nu, man sitter i ett rum på... Jag kan tänka mig på bostadsrättsföreningen och så börjar alla bråka om att någon ställer sin barnvagn längst ner. Vilket jag i alla lägen kommer vara emot att man får göra. Men ta in den i våningen. Ja, det är jobbigt att ha barn. Och det kommer från att, mycket praktiskt, i deras riksdag, som var väldigt stor, mycket folk... Säg att det sitter 1000 pers där inne. Så har alla 1000 veto.
Åh, herregud.
Så att det går inte att komma överens. Och så här var det i flera hundra år. Så det går inte.
Nej, men då måste jag, det kan ju aldrig ha tagit slut ju.
Nej, det är ju det. På sista. Alltså, för att ett beslut skulle gå igenom. Ett ohygglig process att få alla de här människorna att rösta lika.
Tycka samma.
Därifrån,
tycka samma.
Då tycker jag samma, exakt. Därifrån det uttrycket. Och jag tycker det är
det måste ju bara ha varit väldigt, väldigt basala grejer man kan ha beslutat överhuvudtaget. Kan vi komma överens om att den här mattan är grön? Typ, ja, det skulle kunna nästan inte gå igenom.
Och det var ju bara adelsmän som fick sitta i den här riksdagen. Vilket gjorde ju att alla var ju högfärdiga och liksom... bara allmänt knepiga, och tryckte ju att deras åsikt var ju 100% bäst. Så det måste vara fantastiskt roligt att se.
Ja, verkligen.
Men, och sen vi glömmer ju väldigt lätt den historiska kopplingen till vårt eget vackra land, är att den sista vasan, alltså inte sista vasen som finns, det finns väldigt mycket vaser, den sista personen som heter Vasa, som var Johan den andra Kasimir av Vasa, var...
När är vi då?
I King tiden. Of Poland and Grand Duke of Lithuania. 1668. Så cool.
Och vad sa du, hur hängde han ihop med Gustav Vasa?
Ja, men det är ju hans, vad blir det, barnbarns barn, något sånt här. Han är alltså...
Ja, det är så pass långt bort.
Ja, men det är den sista Vasan.
Den sista alltså, Vasan?
Ja, för den sista Vasan i Sverige var ju drottning Kristina.
Ja.
Och det här är alltså, därför Sigismund Vasa var ju kung av Polen. Han var i sin tur pappa, han var barnbarn, så han är barnbarns barn. Fan, de höll inte ätten så jävla länge. Det är inte det vi ska prata om. Men där var den sista Vasa-person.
Ja, vad intressant.
Eller hur? Alltså, ohyggligt intressant tycker jag. Ska vi djupdyka nu?
Nej, men jag visste inte att det fanns någon sån svensk koppling på det sättet överhuvudtaget.
Nej. Och sen...
Nej, men vi ska prata lite om det här med att vara... känslan av att vara elegant på så här bombastiska platser.
På en baltisk plats.
Eller bombastisk plats.
Ja, bombastiska platser. Mycket bättre.
Eller hur? Alltså,
tycker jag.
Vi kan båda relatera till till exempel det här torget i Istanbul när vi hade smoking på oss. Och du vet, vi var mina reter och det var Hagia Sofia och det var alla möjliga grejer. Känslan att bära smoking i den miljön är
och ett lysande exempel på det här är att jag går ju då och då i Stockholm på en gång om året kanske. Så går jag till Stockholms slott på museet på en söndag. Jag tycker det är trevligt att gå in och titta. Mm. Och så är jag lika djupt besviken på mig själv varje gång jag går in där.
Varför då?
Nej, men säg att jag går på en söndag, klockan är ett. Så jag har på mig ett par lite för bekväma skor, lite för bekväma byxor, lite skjorta, inte så noga genomtänkt. Och så plötsligt står jag där, vänta här nu, jag ser ut som alla andra turister här. Och så känner jag mig så här, fan jag respekterar inte lokalen, då njuter jag inte. När jag står i Bernadotteska galleriet där, med ett rum som jag tycker väldigt mycket om, och står och tittar på de här
Vilket
tavlorna.
Är det? Kan du berätta för våra lyssnare om Bernadotteska galleriet?
Ja, det är helt enkelt ett avlångt rum som är då just ett galleri där det hänger tavlor på alla kungar som i Bernadotteätten och väldigt många drottningar och prinsar som inte blev kungar också. Och det är väldigt stora såna här magnifika kungaporträtt, du vet, som är överdimensionerat stora. Och där vill ju jag stå i en snygg kostym och beskåda det här porträttet. Jag tror alltså på riktigt att porträttet blir vackrare om jag är snyggare klädd när jag tittar på det. Och det ska vi ju ta med. Den ska vi bli bättre på i de här rummen. Det som jag har aldrig varit på Malta. Men jag är ju fascinerad av Malteserordens historia. Så någon dag vill jag åka dit och så ska jag göra hela den här grejen. Alltså gå runt och titta och en vecka liksom bara besöka 1000 olika saker som har med den historiska biten att göra. Och då har jag bestämt för mig, då ska jag ha kostym på mig hela tiden. Kanske att jag har udda kavaj utan slips någon dag beroende på värmen.
Men du är ju så rätt ute i alla de här platserna när man kommer till riktigt stora, du vet Milano och den här domen i Milano till exempel och sådana här enormt man kommer ju oftast tyvärr dit som en turist. Även om vi kanske är översnittet stiliga mot andra turister så är det ändå lite för bekväma skor. Jag går inte runt i ett par Oxford när jag går turister i Milano.
Nej, och det är ju det som är så fel. Därför när vi är i... Alltså när jag... Förlåt, jag ska hosta. när man är i... Där Milano tycker jag var ett lysande exempel. Att om du... Säg att du och jag är där... säg att vi är två par, du och jag. Mm. För så reser ju folk ofta. Utan barn, säger vi nu. Och vi ska åka till Milano fredag till söndag för att vi ska ha bara trevligt, men vi vill också se väldigt mycket saker. Eller vi ska åka till Warszawa, eller vi ska åka till Bukarest eller Moskva eller Sankt Petersburg, var vi än ska åka. På lördagen då är det ju oftast en trevlig lunch inbokad någonstans, eller hur?
Ja.
Och om jag känner dig,
man hittar den stadens Chikonis liksom.
Exakt. Och då ska man ju inte klä sig för turistandet, utan du ska klä dig för lunchen och sen
för lunchen
i de kläderna.
Exakt.
Där har du ju nyckeln till att,
och det är hela nyckeln.
Och så säger vi att du och jag gillar ju att äta lunch lite senare, framförallt en sån lunch. Och så säger vi att vi äter den klockan 2. Nej, det är sent. 13:30.
Nej, det är lagom. Nej, 2 är perfekt ju. En helgdag i en stor stad i Europa.
Lång frukost på hotellet. Sen går man ut och så har man då 3 timmar innan lunchen. Och då vill du se kanske 3 turistgrejer. Och du vill ta 1 glas vin innan lunchen. Som en paus mellan turistgrejerna. Och då är det mycket roligare att stå i den här domen som du just beskrev. Och i den här snygga kostymen och titta upp. Och känna också att du är inte i domen bara för att titta på den. Utan du är också under förflyttning mot lunchen. Alltså det blir en härligare, tror jag, upplevelse överhuvudtaget. Och sen har jag lärt mig en grej. Hur kunskapstörstande du än är, gå aldrig någonsin i en guidad tur med mer än max 4 personer, och då känner du alla 4 eller 3 andra väl.
Att det är fult eller för att man inte lär sig någonting?
Nej, men ett är det fult, så fruktansvärt fult, och förstör den här vackra kulturupplevelsen för alla andra som går runt omkring. Mest för att det du får se är 6 ton tyst amerikanskt naket kött. Och ibland ryskt. Men...
Och ganska sen ofta också, svenskt också faktiskt. Vi ska inte vara så schyssta mot oss själva.
Nej, svenskt också. Men, och sen är det ju fruktansvärt tråkigt. Du har den här stackars guiden som går på någon monoton invand skit. Och sen står alla där och filmar. Jag kan inte prata om det, jag blir så irriterad. Gå inte guidade turer. Hur uppklädda ni? Alltså, ingen klädsel i världen kan rädda en guidad tur.
Vet du vad som slår mig nu som är väldigt trevligt? Att vara själv, ensam i Paris.
Exakt.
I kostym och slips. Och gå till de här, vad heter de, Tuileries? Vad heter de där, alla Monet?
Exakt.
Och hyra en sån här liten hörlursapparat.
Eller nu för tiden, ladda ner appen.
Nej, jag vill hyra den här apparaten.
Ja.
Hörlursapparat. Och så går man in själv en tisdag vid 14:30 på dagen.
Och så lyssnar man på det på franska.
På franska i den här miljön.
Och det håller jag med om. Men det jag gillar att göra, det är att läsa på sjukt mycket innan. Så att man vet vad man går in i.
Ja, och det är också fint.
Och sen får du för fan läsa på skyltarna. Allting har ju en skylt. Vad är det du vill veta? Vem har gjort det? När byggdes det? Vad var det till för? Och sen vill du ha anekdoter. Det får du ju liksom forska fram själv. Och sen så går man och frågar. Det tycker jag är väldigt trevligt. På alla museer, fina museer, eller fina, bra, stora museer, så står det ju små så står det ju vakter överallt.
Alltså, små vakter. Ja. Små vakter.
Små. Men så står det ju vakter. Alltså, nej, nu pratar jag inte vakter, utan det står mer, vad kallar man dem för? Museetjänstepersoner, liksom.
Värdar.
Ja, värdar är ju bättre. Som står där i, de har oftast någon illasittande kavaj i någon ful färg som museet anser, det här är vår färg.
Ja. Ja.
Och en ännu fulare slips som de inte kan knyta. Men de är sinnessjukt intresserade av museet de står i oftast.
Ja.
Annars tar de inte de här jobben. Man söker sig, framförallt om du går på Kungliga slottet, så är de ju så.
Nej, det är helt rätt.
De tycker
på slottet, det var det första jag tänkte på. Där är det, varenda en man pratar med där har ju full koll.
Ja, och det är rätt kul att gå fram och ställa någon fråga. Vissa blir ju, tycker det är jobbigt att vi dödliga som inte förstår oss på det de förstår sig på, prata med dem. Men vissa tycker det är trevligt. Det är bara så här, utforska själv lite. Det, jag har en klädsel som jag vill köra på dig nu. En turistklädsel. Som jag har tänkt på länge. Även fast jag inte är en superreligiös person, så har jag, vill jag väldigt gärna besöka Jerusalem. För att det har ju, min sagt, har den staden en hyfsat fascinerande historia.
Jo.
Alla religioners, eller alla abrahamitiska religioners vagga. Och
vi har en gemensam kompis som är där idag. Vet du vad han gjorde innan idag?
Nej.
Han flög helikopter över Gazaremsan.
Ja, det är ju häftigt att ha sett. Och inte bli nedskjuten dessutom. Men
dessutom klara sig.
Då finns det ju något som heter den heliga graven. Eller heliga gravens kyrka. Ja. Som är byggd ovanpå vad man påstås att, gissa vem, har begravts där.
Jesus har begravts där.
Ja. Och den här är, tydligen kan du liksom gå in, jag har ju aldrig varit där, men du kan gå in i den, och sen kan du gå in i den, och sen kan du gå in i den, och sen kan du liksom i slutet krypa in i ett hål sista biten ungefär. Du vet.
Just det.
Eller inte krypa, men böja dig ner, och det är trångt, och det står en präst som har jobbat där i 67 000 år och med rökelser och grejer. Och det här kan du göra då, antingen ställa dig i en kö klockan 8 på morgonen.
Och med dagen innan.
Dagen innan. Och sen när du väl kommer in i det här inre rummet, så har du en svettig, någon nationalitet som står och droppar på dig bakom, och du hinner knappt se det, för det enda du ser en stjärtskåra framför dig. Och så vidare. Och sen kommer du ut igen och är total besviken och vill bara gå ner till en bar på King David Hotel. Men det jag vill göra, det är att ringa upp den här heliga graven och säga, nu kommer jag.
Hör ni, nu kommer jag.
Stäng för alla andra.
Och
sen vill jag gå in med en privat guide. Det finns alltid en privat guide. Det går alltid att lösa ett privat.
Man kan alltid köpa sig till sånt här.
Exakt. Och då vill jag ha på mig svarta Oxfords. Faktiskt svarta. För att det, jag tycker, oavsett...
Mest respekt,
eller hur? Och sen vill jag ha en perfekt pressad, enkelknäppt, beige kostym med spetsiga slag.
Ja!
Och en ljus...
Alltså linnekostym?
Nej, utan mer en bomullskostym nästan.
Bomulls, ja. Lite sån variant, ja.
Ja, med sinnessjukt höga dasslock utan foder. Och kanske en vit skjorta till och med, inte en ljusblå. Jag vet inte bestämt mig, ljusblå eller vit skjorta. Och en snygg, somber slips. Och då skulle till och med jag ha en näsduk, tror jag faktiskt. Även fast jag inte har det så ofta längre. Och sen ser jag, den rörelsen jag ser, är när jag går in i det här lite inre, du vet, utrymmet.
Och man får lämnar först en bil, antar jag. En svart bil där du har fått en sån här flaska vatten.
Exakt. Och jag ser att det är du och jag som gör det här nu. Vi lämnar bilen. Och så går vi in där och så går vi runt i de yttre, vad det nu är, och in i det första rummet, och där man får en liten trevlig rundtur och man är mycket intresserad och så vidare. Och sen ska vi in i något litet mindre utrymme där man ska böja sig under någon stenvägg. Och då ser jag hur man, vet du och jag, man böjer sig ner i den här otroligt eleganta klädseln och knäpper upp kavajen i böjen. Förstår du vad jag menar? Det där. Att det ska släppa lite. Och sen kommer man ut på andra sidan, ställer sig upp, knäpper kavajen. Och så bugar man inför den här, oavsett vad man tror själv, bara respekt för där man är. Liksom.
Ja, för lite gåshud faktiskt.
Det tror jag hade varit en häftig. Där vill man ju vara uppklädd.
Ja, jag håller med.
Och sen vill jag åka till...
Det tyckte jag var en väldigt snygg, supersnygg kröning av ett elegant turistande.
Ja, och jag tror just gå omkring i, tack, och gå omkring i Jerusalem. Även Kairo och Istanbul matchar det här, tycker jag. I den här kostymen, den klädseln jag ju sa, är så sjukt elegant. Och de här kulturerna respekterar ju det väldigt mycket också. Alltså, de respekterar att man respekterar dem.
Precis.
På ett helt annat sätt. Medan en svensk kanske tycker, men gud vad snobbiga de är. Det är ju samma sak som, nu behöver vi inte gå in på det en kvart också, men som vi pratade om. Och där tycker jag, utomlands, Sverige har ju redan kollapsat, så det är ingen idé att försöka ens. Alltså om du ska gå på operan i Milano eller något liknande. Att klä upp sig.
Ja, men där är det ju, jag har tyvärr inte varit på operan i Milano. Men jag har varit, när det har varit föreställningen, så har jag varit på det torget framför operan. Det är ju impeccable klädsel på alla.
Ja, där är man ju snyggt klädd bara, punkt.
Faktiskt, det är skitsnyggt.
Nej, väldigt. Filip, jag tycker du och jag ska åka två dagar till Malta. Och sen ska vi åka två dagar, alltså på samma resa. Åka ner till, nej, vi börjar i Milano. En natt. Sen åker vi till Malta. Och sen till Jerusalem. Via Sankt Petersburg hem.
Det är fantastiskt. Kan vi också få in något av mina intressen på vägen? Vi kanske kan åka också till Berlin när det är maratonhelg.
När det är vad då?
Maraton.
Det gör jag gärna. Har man kostym när man tittar på maraton?
Ja, det kan inte när man springer, men man kan ha runt omkring. Kan man ha kostym? Och absolut. Berlin, tänker jag, är pampigt och så.
Väldigt gärna. Vi skippar Sankt Petersburg och avslutar med Berlin istället.
Ja, det gör vi.
Det skulle vara jävligt kul att göra en sån resa där man liksom klämmer. Och sen ska man ju ringa. Alltså det är såna här grejer folk inte gör heller. Man ska ju ringa och säga att man kommer. Tänk om det ringer någon. Så här, det är en helt vanlig tjomme. Det är ingen som vet om det. Men ringer från England och bara till Nationalmuseum i Stockholm. Hello.
Hello.
My name is Charles Gordon Hewitt the third. I will arrive at your museum in 2 days. I would like somebody to meet me, please. Det kommer ju stå någon jävel där och möta honom. But please show me your greatest art. Thank you. Och dyker du då upp i en perfekt kostym och är väldigt trevlig. Och så säger du, här är min assistent. Prata gärna med honom, inte direkt till mig. Och sådana grejer. Då kommer du ju få sjuka turer. Alltså, utan att betala en spänn.
Det här hoppas jag innerligt att folk tar efter och försöker göra.
Ja, men därför, alltså, man ska inte bli förvånad över hur lätt det är att ringa och säga, jag kommer nu. Och att folk
Gud,
blir små
fint.
Blöta fläckar på andra sidan luren. För att de inte vet riktigt liksom, vem. Nej, men det här måste ju vara viktigt, annars ringer man ju inte och säger så.
Dagens bästa tips.
Ja, resa 101 med Stiljournalen. Nej, men så... Jag tycker vi kan summera som sumererna gjorde när de var sumerianer. Fy fan vad tråkigt, klipp bort det. Ett till förresten. När jag sa sumerer. Men vi måste åka till Samarkand också.
Det vet jag inte ens vad det är.
Det tar vi nästa gång. Samarkand lovar vi lyssna att vi ska prata lite om. Men,
det ska jag komma ihåg till nästa gång.
Underskatta inte östra Europas enorma elegans. Primärt en historiska, läs om den. Men det finns ju både i länderna och i exil ohyggligt eleganta stilförebilder från alla de här länderna. Nu var det Polen vi gjorde en liten djupdykning på. Och sen, res med respekt och stil. Och inte, alltså av två skäl. Klä upp dig när du turistar för omgivningens skull, alla uppskattar det, men också för att du själv kommer njuta mer av din egen. Och nu pratar vi stadsturistande. Snälla, gå inte ner i en kostym på stranden, det blir bara konstigt. Och åk till Heliga graven i Jerusalem i en beige kostym och ring innan och säg, nu kommer jag. Och med det sagt, håll stilen.
Ah. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.